Nu ska vi se. Ja, om det hörs. Det gör det nog. Härligt. God förmiddag. Jag har våndats mycket den här veckan över hur man ska lyckas förmedla det som bara har stormat över mig. Jag gjorde misstaget att försjunka i Efesiebrevet. Tänkte att det var då lite lagom lätt så där och starta upp en ny termin med. Det är ju liksom, det vet man ju vad som står i det. Men så är det ju så där med Guds ord att när man börjar att öppna vissa dörrar så är det som en flod. Det är som att öppna flodluckorna på en sluss. Och gör man det lite för fort så bara öser ut. Så jag har simmat omkring i enorma saker den här veckan och har så mycket som jag skulle vilja förmedla. Men det finns en sak som jag vill skicka med särskilt här i början, och det är att du är del av någonting otroligt stort. Du är del av någonting som är så oändligt stort så du kan inte fatta det. Det är i alla fall det som uppfyller Paulus när han skriver det här brevet. Det är ett brev som skickas runt till församlingarna i mindre Asien. Troligtvis någonstans i början, första halvan av 60-talet. Eller mot mitten kanske vi kan säga. Det är en del av den kristna kyrkan som är, förstår vi av andra ställen i Bibeln, lite extra utsatta under den här tiden för påtryckningar. Det är mycket förföljelse i den här delen. Och det finns också väldigt mycket andra läror och annat som liksom vill nästla sig in och ställa till det för de kristna. Det skrivs mycket i exempelvis första Petrusbrevet som också är liksom adresserat till samma område. Så talas det om eldprovet som de måste gå igenom, och det beskrivs en hel del där om svårigheterna. I uppenbarelseboken så nämns flera av de här församlingarna i det här området, Efesos och Pergamon och många andra där, och där det beskrivs att de är utsatta för mycket svårigheter och de är utsatta för förföljelse och annat. Och nu dessutom så har de nåtts av nyheten att Paulus, som är bekant med många av dem, men inte alla, men i alla fall så var han ju en känd, en av de stora ledarna för den kristna kyrkan. Och nyheten har nått om att han har blivit fängslad och väntar en osäker framtid i Rom. Och det ställer till mycket oro för dem. Så därför så skriver Paulus det här brevet som skickas runt för att uppmuntra dem. För att påminna dem om vilka de är i Kristus. Påminna dem om vad de har fått att förvalta och vad Gud bistår med för att hjälpa dem i det. Man kan säga så här, det här är ett brev som är liksom fullt av lovprisning. Det är väldigt ett läckande bönespråk genom hela brevet. Och han liksom sveper igenom Guds stora plan, som var planen liksom från första början, innan skapelsen allting, så menar Paulus att det var Guds tanke att sammanfatta allt i Kristus. Och så beskriver han hur Gud i Kristus liksom helar världen på flera plan. Han helar splittringen mellan människor. Det står att skiljemuren mellan judar och hedningar är riven, och det var ju liksom i den judiska världsbilden så fanns det bara två typer av människor, judar och övriga. Så det Paulus pratar om nu när han, att Kristus har rivit skiljemuren, det är inte bara att han har skapat ett nytt folk utan en helt ny mänsklighet, en enda mänsklighet under Kristus. Han talar om hur Gud har liksom helat splittringen i den andliga världen. Där tidigare så liksom det fanns massa krafter som slet och drog åt olika håll i uppror mot Guds tanke och Guds vilja på jorden. Och så skriver Paulus att Guds plan innefattar att att hela den splittringen genom att lägga alla makter och härskar och krafter under Kristus. Och han talar om en slags helande i själva tiden, där den judiska bilden var att vi har den nuvarande tidsåldern och den kommande tidsåldern. Och nu talar Paulus om att i Kristus så har den kommande tidsåldern, när Guds rike ska råda, har trängt in i vår tid. Det finns nu bara en tid, och det är Guds tid. Så att det är en slags helande på hela brädet. Och församlingen spelar en otroligt viktig roll i den här planen. För församlingen är enligt Paulus sätt att se det, det är liksom prototypen. Det är liksom ett slags demoex, ett visningsexemplar. Det är en förstlingsfrukt av den här nya mänskligheten som ska visa att Guds plan är på väg att fullbordas. Han skriver till och med att kyrkan liksom ska bli det här vittnesbördet, så att härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan ska få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Alltså genom församlingen så kommer hela den andliga världen få se att Gud håller på att fullborda den här planen och uppenbara den här hemligheten där allt ska enas i Kristus. Så att församlingen har någonting enormt stort att förvalta. Och nyckeln som gör det möjligt för dem att göra det är det som jag kommer att fokusera på idag, nämligen det som står här, den helige ande, som Paulus talar om på ett väldigt speciellt sätt i Efesierbrevet. Så jag tänkte vi ska gå till en text i första kapitlet. Två verser där, det är kapitel 1, vers 13-14. Vill du följa med i bänken så är det på sidan 1397. Ja, den kommer ju där också. Ja. Vad dum jag är. Så fort jag har slagit på den. Där har vi den. Han talar om vad Gud har gjort i Kristus. Så skriver han att i honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige anden som ett sigill. Den är borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära, skriver han. Och det här är liksom, det blir lite toppen på isberget som beskriver Paulus syn på den helige andes verk i församlingen som går igenom hela brevet. Och för att vi ska liksom förstå lite mer av vad det är han talar om här, så behöver vi fundera över vad är det egentligen, vad är ett sigill? Eller hur användes det där? Vad var ett sigill, en försegling i den antika världen? Så där ser ett sigill ut, kan göra till exempel. Och det användes på två huvudsakliga sätt kan man säga. Dels så satte man sitt sigill på särskilt värdefulla föremål. Eller saker liksom för att uttrycka att det här är mitt. Det är som att sätta sin namnteckning på någonting. Det finns exempel på man har grävt ut hus där rika människor har bott och liksom gjort sitt sigill i stora såna här tappat vad ordet heter, massa små plotter så här, på mosaik heter det, ja. Precis. Jag tror det var ett tv-program. Ja. Och man har hittat en massa andra värdefulla smycken och annat. Man kunde sätta sitt sigill på viktiga dokument för att tala om att det här är mina ord som står här. Alltså man uttrycker att det här relaterar till mig. Jag binder mitt namn till detta för det här är särskilt viktigt, särskilt värdefullt. Kungarna satte ju ofta sitt sigill på mynten för att liksom uttrycka att all rikedom i det här landet tillhör mig. Att alla varor, alla människor som relaterar till de här pengarna är mina. Liksom. Man uttrycker ett slags ägande, eller åtminstone att man binder sitt namn till någonting och någonting annat till sitt namn. Så när Paulus talar om att Gud har satt sitt sigill på församlingen i den heliga ande, så säger han att Gud har bundit sitt namn till er. Han har satt sin namnteckning på sin församling för att visa att det här är mitt. Och jag är deras. På samma sätt som han band sitt namn till Israels folk i öknen när de slöt förbundet. Och som liksom gick ut på att de är mitt folk och jag är deras Gud. Så säger han nu om församlingen att ni är mina. Och det är också ett sätt att uttrycka, på samma sätt som han pratar här om att församlingen är det här vittnesbördet till alla som tittar på i himlen och på jorden och under jorden. Att liksom tala om för alla att de är mina. Håll tassarna borta från min församling. De är mina. Jesaja skriver att svartsjukt kräver Herren åt sig den ande som han har låtit bo i er. Så det uttrycker ett slags ägande eller ett relaterande. För det går ju åt båda hållen det där. I Hebreerbrevet står det om de som längtar till himlen att därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem, står det. Så sigill kunde uttrycka den här typen av ägande, relaterande. Och det andra sättet man använde sigill, det var för att liksom uttrycka, för att garantera innehållet på någonting. Om man till exempel hade gjort i ordning en kruka med olivolja någonstans i Lyrien, kan vi säga. Och så ska den skickas iväg med havet, över havet. Vi slog i Lyrien vid havet, jag tror det. Och så vill man vara säker på att den som skulle köpa den här krukan på andra sidan havet skulle veta, ja, men han vill ju veta vad han skulle få. Så då förseglade man den här krukan med vax och så satte man ett sigill på den som talade om, och som var liksom en garanti för att det här är äkta olivolja. Och du kan lita på innehållet i den här. Jag går i god för att detta är vad det står att det är, vad du tror att det är. Alltså det är ett slags att Gud sätter sitt sigill på församlingen är också en slags märkning av innehållet. Där Gud säger, jag går i god för äktheten och innehållet i detta liv. När liksom vi funderar över vårt eget liv och vårt eget förvaltarskap, så är det lätt att vi som Lotta pratade om här i början, att vi börjar tvivla på, är jag verkligen en riktig kristen? Är jag verkligen, verkligen frälst? Och när jag var yngre så började man dela upp det där i massa så här, att man var kristen, men är du frälst? Ja, jag är frälst. Ja. Men är du härligt frälst? Är du saligen härligt frälst? Så att säga. Och till slut så kommer man till en punkt, ja, det vet jag inte. Ja, men då får vi be för dig. Men här så säger Gud att jag är garanten för ditt liv. Jag garanterar, jag går i god för att din frälsning är äkta. Att den nya människan, den nya skapelsen som du har blivit, är liksom äkta vara. Jag har satt mitt sigill på ditt hjärta, på församlingen. Jag behöver liksom inte garantera min egen helgelse, därför det gör Gud åt mig. I en gammal översättning, jag kommer inte ihåg vilken översättning det var, så hajar jag till lite grann. I första Korintherbrevet 3:16 står det ju, i vår översättning, i 2000 och i Folkbibeln tror jag det står, att ni vet väl att ni är Guds tempel, att Guds ande bor i er. I den där så stod det att ni förnimmer väl att Guds ande bor i eder. Det var en gammal översättning. Men jag hajade till i det där, för att det säger lite samma sak. Tvivlar du på din frälsning, så är det Guds ande som garanterar att du innehåller det han säger att du innehåller. Du behöver inte garantera det själv. Så Paulus talar om att Gud har gett sin ande som sitt sigill till församlingen. Och sen så säger han att den är borgen, läste vi här. Det är ett uttryck på grekiska som heter arabon. Det står lite olika i olika översättningar. Men man kan säga att detta arabon användes framförallt vid olika typer av transaktioner, när man skulle, till exempel om man köpte någonting dyrt, så lämnade man en handpenning, en arabon, som, ja, men jag kanske inte hade hela köpesumman med mig, eller jag kanske inte kunde bära på hela köpesumman, för att i den här tiden så köpte man inte saker bara för pengar, utan man kunde byta till sig saker. Här ser vi en sån här handelsvara som hade använts för att byta till sig något. Jag kommer inte ihåg vad det var de hade bytt, men det är en liten bit av det som syns här. Jag tror att det var 12 eller 14 balar med silkestyg. Det är ganska svårt att bära på. Och det liksom blir väldigt besvärligt att ha i fickan så när man går till marknaden. Så därför så kunde man då lämna en handpenning, en arabon på det där. Och visa att jo, men resten av det finns här borta. Du kan hämta det när du får möjlighet, när du får tid. Det är lite grann som att ta med sig en förgasare och säga att det står en bil borta i Bellö som du kan hämta när du vill. Men det fanns viktiga regler kring det där. Och dels var det då att den här handpenningen måste vara av samma art och samma kvalitet som helheten. För att den som då går med på köpet måste ju veta vad det är han byter till sig. Så att hade jag 14 balar med silkestyg, då måste jag som handpenning lämna silkestyg som är av samma art och samma kvalitet som helheten. Så man vet vad det handlar om. Och samma princip gällde, inte överallt men på många ställen, när det gällde när man gav förskott på ett arv. Kunde man göra av olika skäl, inte bara för att barnen behövde extra pengar, utan för att liksom, på grund av det juridiska systemet behövde man ibland markera att barnen hade rätt till arvet. Och då skulle man lämna ett arv som var en bit av arvet som var av samma art och samma kvalitet som helheten. En försmak, ett förskott. Och när Paulus talar om att detta, den heliga ande, är en arabon, det är en handpenning, det är ett förskott på ert arv, så finns de här sakerna i bakgrunden. Det är någonting som är av samma art och samma kvalitet som arvet som väntar er. Och vad är det arvet för något? Det är himlen. Så Paulus säger att i den heliga ande har ni fått en bit av himlen som har samma art och samma kvalitet av härligheten som ni kommer att få en dag när tiden är fullbordad. Och den där bilden av himlen i Efesierbrevet, alltså det är så fascinerande. Jag har inte tänkt på det förut, men när man liksom börjar att titta igenom vad är det för ett arv han pratar om, så skiljer det sig lite grann ifrån hur man ofta föreställer sig himlen. Om man ska liksom hårdra det lite, så är det lätt att tänka himlen lite som ett spa där man liksom har det bra, man blir ompysslad så där och har någon slags heliga gurkor på ögonen så här, och blir så här, man har det bra, har det gött i evighet. Det finns ju definitivt sådana aspekter i Bibeln också. Men ja, gurkorna är jag osäker på. Men vi kallar det för kontextuellt. Men när Paulus pratar om arvet, om himlen, så handlar det inte bara om att ha det gott, utan han pratar om att ni ska bli något gott. Han talar om ett liv som är gott. När han börjar liksom lägga ut det här, så handlar det om ett liv utan lögn. Ett liv utan själviskhet. Ett liv utan aggressioner. Och alla de här sakerna, liksom, han säger att du kommer aldrig mer behöva må dåligt över att du brusade upp och sa eller gjorde någonting som du inte skulle ha gjort till någon du älskar. Du kommer aldrig behöva känna att så där skulle jag inte ha sagt eller inte gjort. Du kommer aldrig behöva känna hur en liten bit av dig går sönder därför att du avvek ifrån sanningen för att beskydda ditt anseende eller något annat. Utan det finns ett liv som väntar på dig. En ny människa, Guds nya skapelse, som är fritt ifrån allt detta. Han talar om den här övergången till något nytt, ungefär som att byta kläder. Han skriver i fjärde kapitlet, vers 22. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som förgås av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. I första anblicken så pratar han bara, då är det liksom, ja, men det är den gamla vanliga moralpredikan. Liksom. Men här talar Paulus om himlen. Han talar om att ni har fått förskott på ett arv. Det här är tillgängligt för er. Och så talar han då om en ny människa som är liksom skräddarsydd efter Gud. Som har skapats efter Guds bild med hans rättfärdighet, hans helighet. Det är liksom samma idé som när Jesus pratar om den förlorade sonen som har varit borta och slösat bort sitt arv och skämt ut familjen och annat. Och så kommer han hem i ödmjukhet och skam och fadern får syn på honom och blir överlycklig och rusar dit. Och så säger han till sina tjänare att skynda er och plocka fram min finaste dräkt och klä honom i den. Alltså för Paulus så handlar frälsningen inte om att se på Guds bild och försöka åstadkomma liksom en härlighet, en rättfärdighet som matchar den. Utan den handlar om att bli tilldelad Guds rättfärdighet. Att få klä sig i en dräkt som är skräddarsydd för honom. Himlen handlar om att bli klädd i konungens kläder. Jag tror att där kan man se det. Den finns i king size. Jag tyckte det var lite tvungen. Det är ett förskott på vårt arv av samma art och kvalitet som fullheten vi ska nå när tiden är färdig. När vi får tillgång till hela garderoben. Men redan nu har vi fått tillgång till en dräkt som Herren har lagt fram åt oss. Sydd efter Guds mått. Och den har vi tillgång till. Ett tredje, liksom ett annat sätt som, eller kanske det vanligaste sättet ska jag säga, som ordet arabon användes var nämligen som ett pantbrev. Den här bilden föreställer ett pantbrev. Vi tänker inte på det sättet kanske. Men vi har en massa pantbrev omkring oss hela tiden. Pantbrev som handlar om att ja, till exempel ni såg den här stapeln med sidentyg som var alldeles omöjlig att ta med sig. Om man inte tar med sig en liten bit så kan man skriva ett dokument som ger personen rätt till det här. Som talar om att nu är du ägare till de här enorma mängderna med sidentyg. Och våra svenska sedlar var från början såna här pantbrev. I signatur är de det, fast det funkar inte riktigt längre för vi har avskaffat myntfoten. Men så här var det från början när sedlarna kom. Liksom. Och jag tror att de brittiska pengarna, eller jag vet att de brittiska pengarna har fortfarande kvar en sån här spännande text som står här uppe. Vi får se om jag kan komma närmare. Det kan jag kanske inte. Där! Ja, det var inte mycket närmare. Men det står i alla fall Bank of England överst, och så står det I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 pounds. Alltså jag lovar att jag ska ge 10 pund till bäraren av den här sedeln. Och så är den underskriven av den som nu är chefskassören på Bank of England, och så är den förseglad eller liksom försedd med drottningens fingeravtryck som är liksom en garant. Tanken är att du ska kunna gå in på den engelska statsbanken och lämna in den här och få 10 pund silver. För det är de riktiga pengarna. Sedeln är egentligen bara papper. De riktiga pengarna är det du får när du visar upp sedeln. Jag har en gammal femma från 1937 hemma där det står likadant. Det står, jag tror att jag skrev upp det någonstans. Det står på den, inlöser vid anfordran därom sedeln i 5 kronor med guldmynt enligt lagen om rikets mynt av den 3 maj 1873. Alltså det här sedeln är ett pantbrev som talar om att jag har rätt att få ut det som står på den. Och den är underskriven av någon som garanterar att jag får det. Så när Paulus säger att ni har fått den helige ande som en borgen om ert arv, så är det alltså att säga, detta finns tillgängligt för dig mot uppvisande av den helige ande som jag har gett dig. Mitt sigill som jag har satt på dig, så har du rätt till ett liv i min rättfärdighet. Vi är delar av någonting väldigt stort. Vi är som Guds församling ett tecken för hela den här världen. För alla människor omkring oss. För alla som ser på oss i himlen och på jorden och under jorden. Att Gud håller på att fullborda sitt verk. Att han har skapat något nytt i Jesus Kristus. Att det finns en rättfärdighet som är tillgänglig. Ett liv som inte plågas av lögn, av själviskhet, av ohederlighet och sådana saker. Och vi har fått ett förskott på det arvet som är tillgängligt. Han har lagt fram en dräkt åt oss, sydd efter Guds mått, som vi redan nu kan få ut. Som vi redan nu kan få leva i. En del av det kan man ju känna att det tar lite, det är någonting att växa i, kan man säga. Den är ganska stor, den där dräkten. Men den är tillgänglig för oss. Och Gud vill hjälpa oss att leva våra liv klädda i hans kläder. Det står i Efesierbrevet 4:30, det finns en varning eller en vädjan till församlingen om att gör inte den helige ande bedrövad, för den är sigillet på ert arv. Som också har att göra med den här, alltså Gud har lagt fram en vacker dräkt åt oss som han har vunnit, som han har köpt med sitt eget blod. Och därför så säger han, alltså det handlar inte om att Gud kommer att straffa dig om du lever som du gjorde förut. Det handlar om att han har lagt fram en kärleksgåva till dig. Och om jag fortsätter att föredra de gamla trasorna som jag hade förut, så gör jag honom sårad. Därför att han längtar efter att se mig fri. Det är ett erbjudande som vi har fått. Någonting fantastiskt vackert som vi får förvalta. Så att av allt det finns enormt mycket mer i Efesierbrevet. Så har du, om du har så där en månad eller två över, så sätt dig gärna och fördjupa dig i Efesierbrevets fantastiska värld. Men jag vill liksom sammanfatta vad jag tror att Gud vill att du tar med dig härifrån idag. Om du liksom glömmer bort allt annat jag har sagt, för jag pratar ganska mycket, så kom ihåg att Gud har satt sitt sigill på dig. Du är hans. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta, om du har bekänt din tro på honom, så har du också fått hans liv. Du har fått hans sigill som garanterar att du är hans och han är din. Han går själv i god för din frälsning. Du behöver inte tvivla på om du är äkta. Det kan inte du alltid avgöra. Har du ätit för mycket glass så kommer du att tro allt möjligt. Och då säger Gud, jag går i god för detta. Jag går i god för att krukan med olivolja är olivolja rakt igenom. För det är mitt verk. Därför har jag satt mitt sigill på den. Och redan nu vill han ge dig del i Guds egen rättfärdighet. Och det är någonting som vi får be om tillsammans. Vi kan redan här och nu ha på oss kläderna som hör till himlen. Och det är gött. Det är godare med ett sånt där evighetsspa, tror jag. Låt oss be tillsammans. Herre, vi vill tacka dig för att du möter oss med nåd och åter nåd. För att du har sett någonting hos oss som vi aldrig kunnat se själva. För att du har kallat oss och utvalt oss för att vara vittnen på den här jorden. För ditt otroliga verk. Att vi får vara ett fyrbåk av hopp om frihet och verklig frihet. Vi ber dig nu, Herre, att vi ska få ta del av alla de skatter som du har lagt ner i oss, i vår församling. Vi ber att vi ska få erfara vad det innebär att leva under Herrens sigill. Att leva ett liv i Herrens namn. Och vi ber att vi ska få glädjen att ta på oss den nya människan, den goda dräkten. Vi ber särskilt För den som av olika skäl känner att jag har saker som jag vill, som jag kämpar med. För den som bär på oförsonlighet eller lögn i sitt liv som man inte riktigt kan bli av med. Eller som bär på, som plågas av tanken på saker man har sagt eller gjort. Vi ber för de av våra syskon här som sitter fast i beteenden som inte är goda och som man själv inte vill ha men som man inte kan ta sig ur. Vi ber, Herre, om din nåd in i varje situation. Vi ber att du ska möta oss alla med din ande så att vi får kraft att lägga av oss den gamla människan. Att vi ska få modet att klä oss i dina kläder. Och att vi får fortsätta vila i vetskapen att vi tillhör dig även när vi faller, när vi brister. Att du går i god för att vi har ett arv som aldrig någonsin kan blekna och som väntar på oss. Så vi ber att vi ska få leva i glädjen över din gåva. Att vi ska få njuta av himlen här i våra liv. Den del av vårt arv som du har lagt ner i oss och gjort tillgängligt till oss. Så att vi får skapa ett liv här som vi kan vara stolta över. Inte för att vi har åstadkommit stor rättfärdighet utan för att vi har fått nåden att klä oss i din. Så välsigna oss nu i resten av den här gudstjänsten. Välsigna oss i veckan som ligger framför. Och varje dag vi får vandra på jorden till den dag då du kommer för att fullborda ditt rike. I Jesu namn. Amen.